säger du att det, är det här vårt 42 eller?
Jag vet inte, jag hittar inte statistiken nu, men vi har spelat in 42 eller så blir det 42.
42 avsnitt.
42, jag menar det här är en viktig siffra, för det är ju svaret på livet, universum och allting.
Petter, hur kan du komma med att du tror att
siffermagi? Det är för att jag har sett siffrorna, men nu försökte jag hitta dem, men jag hittade inte. Men Leif, du är ju, man behöver ha en dataexpert för att hitta sådana här statistik.
Men alltså Petter, jag ser just, jag har inte ens tänkt på det, men förra gången, eller inte förra gången, men för några gånger sedan, då låg din tröja på soffan. Nu har du alltså den på dig.
Alltså när jag vill vara riktigt nu fin, så då tar jag den här krossa socialismen. Socialism är ondska.
Var står det socialism? Ja, det var på baksidan.
Ja. Ja, men alltså det är som ett fint budskap. Jag ser det lite grann som politikens motsvarighet till kristendomens halleluja eller islams inshallah. Det är borgerliga politikens halleluja, krossa socialismen.
Ja, precis.
Har vi ljudet? Du letar, Leif.
40 fick jag det till. Men nu börjar ni prata mer, men jag måste kolla igen. En, två. Förra var 42.
Ja. Så är 43.
Du missade det.
Vad är det med 42?
42. Det är svaret på frågan om livet, universum och allting.
Ja. Kan du utveckla det lite grann? I micken, Leif. För vi kanske redan spelar in.
Spelar vi redan in? Nej, men Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen. Den börjar ju med att en superdator kallad Jorden sprängs medan den håller på och räknar ut vad frågan är till svaret. Och så, om frågan om livet, universum och allting. Och där svaret är 42, men man får aldrig veta vad frågan egentligen är.
Mänskligheten missar det då. Och nu har vi precis missat avsnitt 42.
Ja, vi får se vissa likheter här.
Vi har börjat spela in. Välkomna till ett nytt avsnitt. Det här är alltså avsnitt 43 i våran podcast. Och det är väl avsnitt 6 eller 7 i serien Valspecial. Vi har i allmänhet dålig koll på siffror här. Men runt bordet så är det ju jag, Petter Ersag. Vi har Leif, vi har Katarina och våran gäst Linda Strandberg från Sverigedemokraterna.
Och hur många blir det?
Ja, det blir 4, så mycket koll på siffror har vi faktiskt. Tack Leif,
bra,
det är bra att du testar mig. Så jag är med lite grann. Vi har väl inte så mycket till inledning idag. Vi brukar ju köra någonting, men...
Ja, men jag måste ju göra en pudel. Jag sa ju förra gången att Clarence Thomas hade önskat sig en dom om rasöverskridande äktenskap och ta ställning till för den nya högsta domstolen. Det var fel. Det var om sodomilagar, alltså samkönat sex, att få lämna till staten och kunna förbjuda det också. Vilket jag borde ha räknat ut med tanke på att jag faktiskt vet att Clarence Thomas är svart och gift med en vit kvinna. Det var inte så troligt att han skulle önska sig att de skulle slå ner på rasöverskridande äktenskap.
Okej, då har vi dementerat ett fel, säger man så.
Ja.
Eller, ja. Det är ju till skillnad från Sveriges Radio. De brukar ju inte göra så, de brukar ju bara
köra
gå vidare
på. Och vända blad.
Säga till någon i bakgrunden att oj, det vart fel, och så går vi vidare. För de skriver inte ut så mycket om deras fel. Hur som helst, vi har dagens gäst Linda Strandberg. Välkommen till podcast. Hur känns det här sättet att delta i politik?
Ja, jag får börja med att tacka att jag fick komma, men det känns väldigt spännande att få vara här och gästa er i er podcast, och vi får se vars vårt samtal leder oss.
Ja, jag vet inte, Katarina, du och jag, vi känner till Linda från fullmäktige. I övrigt så har vi kanske inte stött på varandra så mycket i politiken. Du är Är du vice gruppledare eller hur ser strukturen ut och vad är din roll?
Jag är vice gruppledare i både Skellefteås kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Och så jag står på nummer 2 på våra listor till regionen och kommunen nu i år också. Och så jag finns även på våran lokala riksdagslista, men jag lär behöva ganska många personkryss om jag ska ta mig dit. Men
alltså, behöver ni mer än 100% för att du ska komma
jag
med?
Jag vet inte, men jag har då inte några större förhoppningar på det. Men det är bra att vi har Jonas och Sara som har plats där från Västerbotten.
Ja.
Då blev jag intresserad. Vem är Sara? Hon har jag inte koll på.
Hon bor i Dorotea.
Vad heter hon?
Sara Gille heter hon.
Mm-hmm. Ja, det är någon
hon. Hon har specialitet på hedersfrågor. Hon är halvkurd. Så ja. Hon har en del erfarenheter. Inte så trevliga sådana. Framförallt som hennes syster har fått erfara. Har hon berättat om. Så hon kämpar för att kvinnor inte ska behöva utsättas för hedersförtryck i Sverige.
Mm. Är hon en politiker som har varit med eller är hon ett nytt namn på listan?
Hon har varit med hela mandatperioden i riksdagen. Dock så har hon varit föräldraledig nu. De har nyligen fått en liten bebis. Så. Mm.
Men du, vi måste få veta lite mer om vem du är. Ja. Alltså, vars kom du ifrån? Vad är du för typ?
Ja, precis. Den okända. Nej, men jag kommer från Lycksele och jag flyttade hit till Skellefteå som 17-åring. Och jag...
Gymnasiet eller?
Jo, precis. Jag skulle börja på Estetteater.
Ja.
Och jag började där och gick där i 1,5 år. Sen blev jag lite rund om magen, kan man säga. Jag var gravid.
Okej. Okay.
Ja, jag fick min son där i år 2. Och sen jag läste upp på folkhögskola, gymnasiet. Jag har barn med olika funktionsnedsättningar. Så det är en stor hjärtefråga.
Hur många barn har du?
Jag har 2 stycken. Jag brukar säga en som bor hemma, vuxen son som bor hemma, och en som har flyttat ut och bor i himmelen, brukar jag säga. Så hon dog för drygt ett år sedan. Men så är det. Men
orkar man med politiken när man är med om såna här tragedier?
Jag var ju lite borta där en stund.
Ja.
Och en gång så var jag... Jag fick hoppa in som min vice gruppledarroll i kommunfullmäktige, vet jag. När Marco skulle iväg någonstans, och då hade det ganska nyss hänt. Och jag sa till honom, alltså skriv vad jag ska säga. Jag kan läsa innantill, men jag kan inte tänka själv vad jag ska säga. Så han fick skriva mitt anförande och skicka till mig. Så det, då gick det bra.
Jag minns det här, jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Och jag var ju, tänkte att du var tillbaka så snabbt ändå liksom. Du matar på, du jobbar på.
Ja.
Hårt.
Jag är lite, alltså, jag hade den inställningen när jag ställde mig på listan, att nu ställer jag mig här, jag ska genomföra det här också. Alltså jag ska inte liksom. Och jag hade väldigt höga, alltså, krav på mig själv, kan man säga, att jag ska göra. Och...
Men det är väl inte så lätt att gå in i politiken och höga krav på sig själv. För det första vet du inte hur det funkar.
Nej.
Och så är ni ju ett färskt parti. Visste partiet lokalt hur man hade, ni liksom hade haft Peter mandatperioden innan. Och, eller hur var det här nu?
Jo, han var ju gruppledare
fram till 2018.
Ja,
det var
precis.
Så det såg ut, ja. Ja.
Och sen byttes ju hela.
Så han som hade rutin försvann.
Ja, men då också hade vi ju interna utbildningar, så fick vi veta allting om en motion, vad det är för någonting, interpellationer och frågor och hur det funkar. Och, men det är ju lite... Och jag började ju som kyrkopolitiker faktiskt, för det är ju före valet till kommunen. Så jag han var där i var ett halvår eller någonting. Så jag hade hunnit vara och se lite av det parlamentariska. Även just fast det. I början så är man ju lite så här... man lyssnar och tar till sig och lär. Men
det har vi nog alla gjort som sitter här och säger Leif har inte snart är du där Leif.
Ja, men jag har lärt mig i 10 år och snart är jag där.
Nej, men alltså man blir ju aldrig fullärd. Så är det ju, men jag tänker att det är ju ändå en process att komma in i det och ens börja förstå hur spelet fungerar om ett annat.
Ja, men precis. Men det också tog det ju en stund innan jag, för jag tänkte ju så här, vad är ju frågor jag ville driva, men det fick ju ligga på vänt när jag kände att jag ville inte gå upp och ta en interpellationsdebatt till exempel.
Nej.
Själv i någon fråga, utan det som i regionen nu hade jag in nu senast i regionfullmäktige hade jag en interpellationsdebatt med regionrådet
är det Peter?
Ja, Peter och gällde det här tjata om hela mandatperioden att vi vill att regionen ska göra på NUS i första hand, men sen även i Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett, att det ska finnas en möjlighet för föräldrar som har barn som är större än vad kan ligga på ett vanligt bebisköttbord, men ändå behöver byta blöja. För det kan ju vara ända upp till vuxen ålder. Som min dotter till exempel, anledningen hon hade blöja, hon kunde inte säga när hon behövde gå på toa.
Nej.
Hade hon kunnat säga det så hade hon ju troligtvis inte behövt det.
Nej.
Men kan hon inte kommunicera det, då är det ju svårt.
Absolut.
Så hon skulle ha behövt det här hela livet, oavsett hur gammal hon blev. Och det här är från det att hon var för stor för ett vanligt köttbord och till det att hon blev för stor för att man själv skulle orka lyfta däremellan, så då man vill som lösa det här själv, så då tar man går in till handikapptoaletten och det enda som finns att lägga barnet och byta blöja på, det är golvet.
Och det brukar inte vara så fräscht.
Nej. Så då har man tagit av sig sin egen tröja eller jacka eller någonting för att lägga, för att inte behöva lägga direkt på golvet. Och det där jag kämpar på, och jag tänker att innan jag kom in i regionfullmäktige, då kan jag förstå att övriga politiker inte förstår att det här behovet kan finnas. Men jag har sagt det här hela mandatperioden. Och nu i interpellationsdebatten säger Peter fortfarande att det här kan lösas med att det finns spritsar upp på olika rum, att man kan fråga efter det. Men jag säger det, föräldrar vill klara sig själva. Man vill kunna gå in på en toa själv och undersökningsrum. Dels så kan man inte ens låsa dem.
Nej.
Vad är det för integritet? Och en gång jag var där och jag var tvungen att lösa det, för det var just, hon var för stor för att jag skulle kunna hem på golvet och sen lyfta upp hon därifrån. Så där hade hon på en brits, så sa jag till mannen som hjälpte mig att skaffa det här rummet, vänta utanför för jag behöver hjälp och sen lyfta tillbaka henne och så. Sen när jag var klar med våran business ropade jag, tror ni han fanns kvar? Nej, han hade tydligen någonting bättre för sig.
Visst är det här någonting som du också har fått igenom i kommunen på Brinken?
Jo, precis. Innan jag blev öppet aktiv i Sverigedemokraterna. Jag var medlem, men öppet aktiv i Sverigedemokraterna, så lämnade jag in en medborgarförslag om det här i Skellefteå kommun. Och det ska Skellefteå kommun ha ett... Alltså, det är toppen att det nu finns för föräldrar att, och till och med även kunna hämta ut egna nyckelkort att kunna ta sig in.
Men visst var det... Eller har jag fel där, Linda? Eller var du med i... Funkis?
Jag satt som förening i för Funkis.
Jag tror att jag och du har träffats där när jag satt i gymnasienämnden, har jag för mig. Jag tyckte du hade väldigt väldigt mycket kloka åsikter och synpunkter på just det här med de som har funktionsnedsättningar som behöver hjälp liksom i kommunen. Och det är ju som du säger att vi som inte har det eller har någon familjemedlem, nu har jag varit personlig assistent så jag kan ändå ha lite förståelse för det du pratar om. Men att det är många som glömmer bort de här sakerna när man bara lever på som vanligt, om man får uttrycka sig så.
Ja, och så, jag tänker också det här, de säger det här att man kan ligga på en brits, ett undersökningsbrits bara. Britsar har inte fallskydd. Nej. Och som min dotter, alltså hon kunde rulla runt, hon satte sig upp och hon man kunde inte lita på att hon inte förstod att åker jag ner på golvet nu, då gör det ont på mig. Så.
Men du brinner väldigt mycket för de här frågorna.
Ja.
Både i region och kommun. Ja. Ja.
Det gör jag absolut. Och i kommunen, där vill vi ju se den här spegelskogen som jag har tjatat om. Mm. Där vi vill att det ska kunna finnas en jordslinga i ett fint skogsområde. Där, så att de med rullator och rullstol lätt ska kunna komma sig ut i skogen. Och där även finns lustiga husets speglar. Så att man kan få nöjet av det också. Och även mer handikappanpassade lekplatser har jag också pratat om. Så jag, det som... mina frågor har petat in i våran politik.
Men de passar som både i region och kommun, tänker jag också.
Ja.
Det är ju mycket som behövs i båda delarna.
Ja, ja men precis.
Men du, vi går in i detaljfrågor. Men om vi backar bandet lite grann. Hur började med politiken för dig?
Ja, så det är ju som Katarina säger här, att jag började i funktionshinderrörelsen egentligen och drev mina frågor. Jag gjorde också en liten så här, förutom medborgarförslaget i Skellefteå kommun, så gick jag ut i Norran och VK och VF för att och skrev en insändare att ja, jag kom ju som sagt från Lycksele och vi brukade fara till Lycksele djurpark. Och de har ju ganska branta backar och det är väldigt, väldigt jobbigt. Det är tillräckligt jobbigt med en barnvagn. Det är ännu jobbigare med en tonåring i rullstol i de backarna kan jag säga. Och är det då varmt, alltså det är omöjligt. Det går inte. Då blir det som att man går på barnens djurpark och får det vara bra ungefär. Men vi vill ändå ta oss runt, så att jag skrev att jag tycker att de borde handikappanpassa djurparkståget. Och året därefter så då kommer ett handikappanpassat djurparkståg. Så det är ju
det
är
skönt att... Det har gjort en skillnad i politiken.
Mm. Ja. Ja.
Mm. Men vi har ju hört nu hur ditt engagemang ledde dig in till politiken.
Mm.
Men någonstans där på vägen var du tvungen att välja parti.
Mm.
Och då valde du Sverigedemokraterna.
Mm.
Hur kom det sig?
Ja, det är ju att vad jag tänker, som sagt, och jag brinner ju för LSS-frågan, det var ju det mycket också, men det är ju rikspolitik, så, men det är ju många andra partier som också driver som LSS-frågan och tillgänglighetsfrågor och sådär, men min analys av politiken i Sverige, så går det inte att driva en ansvarslös invandringspolitik som splittrar samhällets solidaritet. Och det gör ju också att folk är mindre benägna att betala skatt, för man känner inte solidaritet med sin granne. Om det är alltså folk utifrån, de vet inte om de har begått något brott i deras hemland, man har inte haft någon koll på vilka som har passerat gränsen. Säger de bara asyl så kommer de in. Har det ju varit. Så driver man en sån politik, så ser det som... Alltså det går inte att kombinera med en välfärdsstat som jag vill att Sverige ska vara. Med assistansen och med sådär.
Nej, men jag håller med. Jag har nyligen varit inne på de här tankarna att invandringen och välfärden är lite ett vågspel som har man en väldigt hög invandring så tummar man på välfärden.
Mm.
Det handlar ju ändå om ett skattesystem som bygg på en viss antal människor som bidrar på en viss andel.
Mm.
Och att det då snurrar runt med en budget som går ihop på ett sätt, med en skatt som är acceptabel.
Mm.
Och får man då personer som det tar lång tid att komma in i samhället, som dessutom, det kanske inte är så vackert ord att vara tärande, men man måste ju få säga det i det sammanhanget, att många hamnar på den sidan.
Mm.
Att de inte är bidragande utan tärande.
Mm.
Och då
det finns ju många som bidrar också, men tyvärr så är det nog fler som, vad heter det, tär på systemen än som bidrar mer än så.
Och jag tänker också att jag håller med om att Sverige har, alltså att vi misslyckas liksom med integrationen, men jag är ju mer för att vi måste lyckas med integrationen för att få till även en välfärd som funkar för alla.
Jag tror att vi alla håller med varandra här.
Jag tror också det, jag tror inte att vi är oense.
Men
liksom,
när vi då säger vi vi är ju ändå så här att skiljelinjen här i rummet är ju att vi borgerliga sidan är ju lite stramare i hur många invandrare vi ska ta emot i framtiden mot er socialister.
Nu kom det, Petter. Vi står väl till borgerligheten också.
Den röda sidan med Centerpartiet är ju mer generösa. Och där menar ju vi på andra sidan att en stramare invandring är faktiskt ett behov för att vi nu ska lösa det här. Mm. Och det är ju...
Och vad heter utanförskapet? Det byggs ju bara på om det kommer in ännu fler i utanförskap.
Ja, och en skillnad ju... som vi har...
Fast där är ju också det stora problemet är att vi måste ju fokusera på en integrationspolitik. Och där är ju den extremhögra sidan då.
Är det jag?
Ja.
Det finns bara extremhöger.
Och om vi nu sätter liberaler som vänster, så är väl konservativa extremhöger, så du definierar ju det själv.
Vi lägger de där uttrycken åt sidan.
Ja, det är inte så roligt när du hamnar på de sidan.
Mm.
Nej.
Jo, du gillar, jag gillar att kasta dem, men du gillar inte att ta emot.
Men jag säger det är ju kul, eller hur?
Nej.
Okej. Okay. Du är socialister och jag är extremhöger. Vi går vidare.
Men det är ju också så, om man har som SD en politik som helt förbiser integrationsdelen och bara pratar om assimilering och återvändande, då kommer vi aldrig heller få någon form av integration. Där är jag ju väldigt intresserad av att
grejen
se.
Är ju liksom att man ska alltså farja till, bosätter jag mig i Kina, jag kan ju inte, alltså jag kan ju ha kvar en midsommarstång i fönstret, men utanför i samhället måste jag ändå anpassa mig till, alltså jag kan ju kanske, är det konstigt att göra så här och vinka, betyder någonting annat i Kina, så kan jag inte fortsätta göra så.
Ja, men assimileringsbegreppet tycker jag ändå är för långt. Jag tror det finns ett integrationsmöjlighet där vi ändå kan hitta balans. Sen Sverige har haft en fruktansvärd integrationspolitik och vi har stora problem. Det är
vi har, det finns de som säger så här, vi har aldrig provat integration. Men ett problem som dyker upp i det här, om vi jämför den tidigare invandringen, och det var från Iran och det var från Bosnien och från såna här länder, det är ju att de som kom då hamnade i skolor och i arbeten där de mötte andra svenskar, och de fick chansen att lära sig svenska och integreras eller assimileras, om man säger så. Och det gör att första generationens invandrare, de klarar sig egentligen sämst, men andra generationen klarar sig bättre. Men här ser vi ett trendbrott när vi får de här områdena som är väldigt stor andel invandring, och skolorna funkar ganska dåligt. Det blir dålig svenska på de elever som går där, och det kan också vara ganska dålig ordning. Då är det faktiskt så att andra och tredje generationens invandrare klarar sig ännu sämre än de första. Och det är ett problem som vi är i och kommer i ha ett par år, ja, kanske decennier framåt. Så att det är ju kopplat till en hög mängd. Vi går direkt in på de heta frågorna här. Ska vi reda ut det här eller ska vi gå vidare?
Ja, vi kan gå vidare.
Ja, nu kommer jag komma
tror
tillbaka
att vi kom
på
igen till det här lite
absolut.
Grann. Ja. Du gick med i ditt parti och du tyckte att det var... Du kopplade ihop det med integration. Vi kan konstatera det nu.
Eller det, ska jag säga exakt varför jag gick med?
Ja, men det kan du också få göra.
Vad heter nu? Dels så var det LSS-frågan. Valet, vad var det då? 2000... Vad var det? Före 2018, det var 2014. Inför det valet så då funderade jag om jag skulle rösta som jag hade gjort valet före på Sverigedemokraterna. Men jag ville veta var de stod i LSS-frågan, för jag hade sett att det började bli försämringar där, så jag ville veta var de stod i den frågan. Och jag lyckades inte få reda på det, så tyvärr så som jag ser det så röstade jag det sossarna det året. Men direkt efter valet så gick Stefan Löfven då att han skulle inte prata med Sverigedemokraterna. Det var det första som jag ångrade, att röstade på dem. Sen så ganska precis efter där också så fick Magdalena Andersson, som då var finansminister, fick frågan hur hon skulle bekosta alltså den ökade, kraftigt ökande kostnaden för migrationspolitiken. Och då sa hon att de skulle göra det med att det skulle sparas in på andra områden som har börjat kosta mycket pengar. Och det var ju då assistansersättningen och sjukersättningen. Och det gjorde att LSS viktig fråga, Linda, så såg jag rött och tänkte att där aldrig socialism igen. Så.
Nej, men alltså jag kan ju förstå den besvikelsen, ja, också när man har hört det. Jag har inte hört hennes uttalande i det fallet. Nej. Men det är klart att jag skulle också reagera om jag hade hört det.
Ja. Och sen efter det så Åsa Regner, som då var socialminister, heter väl. Det är Lena Hallengren nu. Då gick hon ut med regleringsbrev också då till Försäkringskassan som följde Magdalena Anderssons uttalande och att det skulle sparas in på assistansen. I regleringsbrevet skrev att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansersättningen. Alltså där är ett citat, så att jag är så pass
så. Alltså de bestämde att ditt barn behövde färre timmars hjälp. Ska man tolka det så?
Nej, alltså Försäkringskassan ska minska utvecklingen av antalet timmar, och då blir man ju rädd att man ska bli av med assistansen. Och många blev ju av med assistansen. Det är ju fortfarande det idag, att det är nästan omöjligt för barn som gör första ansökningar om assistans att få beviljat personlig assistans. Nu hoppas jag väl, nu är det ju inne att det ska göras en översyn av assistansen och den ska stärka rätten till assistans. Bland annat så har det pratats om ett nytt grundläggande behov som även innefattar till exempel epilepsi, övervakning som kräver aktiv tillsyn ständigt. Så att det ska tas bort föräldransvar för det till exempel. Så att det kan bli förbättringar, men alltså det här var ju sånt som var i lagen innan den här regleringsbrevet kom. Så att jag ser det som det är deras fel att det gick så otroligt fel. Ett tag så var det inte ens ett grundläggande, ansågs inte som ett grundläggande behov att om man behövde hjälp med andas. Alltså det är ju bara sjukt. Den som tycker att det inte är ett grundläggande behov att andas kan ju sluta andas, kan jag tycka.
Okej. Du har alltså, du svarar med de här vårdfrågorna på alla frågor, men det betyder också var ditt engagemang ligger egentligen. Mm. Men du har i alla fall varit med i en mandatperiod och du väljer att vara med i en till mandatperiod. Mm. Och det måste ju betyda att du tycker att det här, det ger dig någonting och du känner att du ger någonting till samhället. Ja. Finns det något du kan säga om det?
Dock så... en sak jag tycker är jobbigt med andra partier, det är att jag upplever att ofta så röstas det inte utifrån sakfrågor. Att för en del, som till exempel det här med skötbordet på NUS, som vi tyckte det skulle bli, alltså att det var ju bara vi som röstade för den motionen, och det var några, det var någon vänsterpartist tror jag, det var någon, jag vet inte, det var typ tre stycken från andra partier som röstade blank, eller så här avstod. Och jag tycker att det är liksom så här, alltså det är lite hyckleri att man inte kan titta på sakpolitik.
Känns det som att, alltså du menar att de gör det för att ni är sverigedemokrater, ja, för att du råkar vara, ja, sverigedemokrat, och ja, de gillar inte sverigedemokraternas, ja, politik. Ja, nej, men det där har vi ju sett i kommunen också, liksom diskutera också i partierna också. Mm. Och jag har väl alltid varit av den åsikten att jag kommer inte att rösta nej för att det är sverigedemokraternas förslag, mm, om det är någonting som jag ska kunna lägga själv.
Här har det skett en förändring. Om vi tar de här två mandatperioderna. För det är två ni har varit med i kommunfullmäktige, eller är
det, nej, det är två.
Jag
har
bara varit med en.
Nej, men alltså, jag tänkte Sverigedemokraterna.
Ja, Sverigedemokraterna har varit med i två.
Och där var ju då först Peter Lindqvist, och han var ganska orutinerad och ganska ensam. Men, och vi kan ju se hur det var lite spänt när Sverigedemokraterna kom in i kommunfullmäktige. Plus att han var orutinerad, så att det var lite felställda formuleringar och frågor och debatter ibland.
Menar du nu om den första mandatperioden,
ja,
Peter?
Men ibland så har det faktiskt varit så också att vi har sagt nej till i vissa, jag kommer inte komma på några exempel, jag kommer ihåg att det var så här interpellation eller motioner, och vi har kanske inte stött interpellationer direkt, och det handlar egentligen inte om att vi har varit emot eran vilja. Men det kan vara så att ni har formulerat på sätt som blir lite svårt att stödja. Och det är de här politiska...
Ja, men så är det ju med alla partier när man ska rösta för någonting. Att det kan ju vara så här jättesmå saker som skiljer, som gör bara, nej, men det där kan inte vi rösta på för att den där formuleringen finns. Alltså, och det behöver ju inte vara så att man ogillar just att du, Linda, till exempel är sverigedemokrat, utan det kan ju vara den generellt...
Nej, men samtalet i politikergruppen kan vara så här, egentligen så håller vi med, men alltså när man skriver på det här sättet då kan vi inte stå bakom det. Nej, ja, så, alltså, ungefär så kan det låta.
Ja, och sen kan det alltid vara det också, att det kan vara så här, ja, men vad får det för effekt? Vad kan, alltså lite grann hemskt, men alltså så här, hur, så kan jag tänka i alla fall ibland, hur tolkas det här förslaget utåt? Och då menar jag från alla partier, det kan även vara jag som har lagt ett förslag. Hur tolkas mitt förslag utåt? Vad är det som gör att de här inte röstar för mitt förslag? För det kan jag bli så frustrerad över. Jag förstår.
Sen Linda, har man ju också sagt det i kommunfullmäktige någon gång.
Jo, jo. Alltså att, hur det...
Att man egentligen står bakom tanken.
Mm. Ja. Mm. Intentionen liksom. Mm. Gjordes det då på regionen, tyckte Linda? Eller var det bara...
Nej, alltså när den här motionen debatterades så var det jag, en centerpartist och två socialdemokrater som gick upp.
Ja. Jag ska inte fråga av centralisten.
Det var Håkan.
Just det. Ja.
Han ville förklara varför man tyckte att det här behövdes i Skellefteå och inte i regionen. Han tyckte att det räckte med att det finns britsar på rum som är olåsta och ingen fallskydd. Ja,
ja, nej, men det är ju helt klart att man kan tycka olika om saker. Så är det ju.
Nästa fråga blir lite löjlig. Vilket politikområde är ditt starkaste? Jag tror att vi hoppade än, va? Det framgår ganska
tydligt. Men det märks ju också i fullmäktige också. Liksom. Det märks att du är trygg i de
här. Så här, finns det andra politikområden som du som intresserar dig?
Jo, men det är väl äldreomsorgen. Alltså omsorg. Så...
Och så,
jag är glad att vi har Marco som kan ta liksom övergripande alltihopa, så kan jag liksom sikta in.
Det där har vi också pratat om i podden, det här med att antingen, jag menar, jag är ju väldigt inriktad på skola, förskola ja. också. Det är som mina, som jag tycker, mina favoritområden att driva frågor kring. Och jag håller med dig där att man behöver ju självklart. Vi hade Maria Bernsson här för några veckor sedan från mitt parti, och hon är ju för mig, alltså Carina Sundbom är vår gruppledare, hon är ju mest kanske övergripande, men Maria Bernsson är också ganska övergripande, liksom kan många frågor. Jag är inte så jätteintresserad av alla frågor som kom, utan jag vill ju nischa in mig, och det tänker jag att du också.
Hur mycket politik i procent jobbar du?
Oj.
Och vad jobbade du med annars, ska jag säga?
Ja, jag var ju personlig assistent åt min dotter när hon levde. Sen så var jag tvungen att ändra, eller så här, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra när jag blir vuxen? Nej, men jag utbildar mig faktiskt. Jag har gått första året till arbetsterapeut på Luleå tekniska universitet. Så det är på distans.
Är det här
Det är på distans. Så att jag har campusveckor. Så, men jag har haft tur att det inte har krockat med någonting annat. Men jag försöker att liksom bolla så att jag klarar av både studier och politik.
Men om man säger, hur många uppdrag har du då ungefär? För jag tänkte, det är svårt att räkna i procentuellt. Det har vi också diskuterat här.
Ja, men precis.
Försäkringskassan brukar räkna 10% på ett uppdrag, som jag förstått det. Alltså typ en nämnd.
Okej.
Men det beror på om det är liksom...
Ja, jag är ju kommunfullmäktige, regionfullmäktige, kyrkofullmäktige, och så är jag ersättare i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet. Men jag har ju varit i stiftsfullmäktige nu när hon jag ersätter är föräldraledig. Så.
Är det hon du pratade om tidigare, Sara?
Ja.
Du är en klassisk fritidspolitiker som gör någonting annat. Och i det här fallet studerar egentligen heltid.
Ja, så precis.
Och lyckas klämma in och politikerdagar.
Ja, men precis. Men det är inte så jag lyckas klara första året. Yes.
Ja, men... Att vara en övergripande politiker då, det är ju också en mandatperiod i ryggen. Han är inte expert direkt.
Nej, men jag är glad att jag har Marco, han är duktig. Och Petter i regionen. Han får ta det övergripande och så nischar jag in med.
Du bor i Boliden nu.
Ja.
Ja, det var nyligen jag satt och samtalade om. Det var en jag känner som sök bostad, och då har vi liksom, ja, jag har hjälpt han lite grann och vi har tittat på lite utbud. Det är ganska svårt att hitta någonting nu. Och den här killen är ganska öppen för mycket. Hur som helst så hittar man ju fina hus i Boliden. Men han sa direkt bara, nej, jag vill inte bo i Boliden. Har han rätt eller fel? Vad är det med Boliden? Det har varit en historiskt ett stort samhälle, levande. Sen har det var ju...
Men att det har varit levande och nu är det dött, är det
nej,
det
jo men, ja, men det kanske har hållit på att återupprättas lite grann nu.
Ja.
På olika sätt. Sen har det också varit ett samhälle som har tagit emot många invandrare.
Ja.
Just för att det fanns bostäder där. Och det är väl också det som har gjort att det har, ja, det var lite stök där.
Men det var ju väldigt oroligt där.
Hur länge har du bott där?
Över 10 år, jag vet inte exakt. Men över 10 år.
Men grannsdagen jag pratade om, det är ju ganska länge sedan, kan man ju säga.
Men det var ju väldigt oroligt där ett tag. Och jag kände mig väl orolig när det var som värst där, att gå ut egentligen när som helst på dagen. Man fick som tvingas ut. Och jag var gärna, behövde jag inte gå upp till affären eller någonting, och bara gå en promenad, och höll jag mig liksom i villområdet där jag bor. Man ville känna sig.
Men alltså vad menar du med oroligt? Hur var det då?
Ja, det var ju ett tag där det var ju en skjutning på öppen gata, och i samma veva så var det en som fick fingret avskuret, och det var sjuka saker som hände i ett litet samhälle.
Ja, men kan man se det, eller vad såg du? Eller var det bara alltså det var ju nyheter?
I tidning. Ja, det var ju tidningen. Så av det man läser liksom som händer i samhället.
Men hängde det folk som kanske såg ut som ja, inte vet jag, ja, Gängelen och...
Ja, jag undvek ju kanske att vara i de kvarteren.
Ja. Men Petter, jag blir som ändå intresserad.
Men det var ju som ändå, alltså polisen började vara, alltså var mycket mer frekvent i Boliden. Så det har blivit lugnare, det känns tryggare nu efter att polisen har haft mycket närvaro en period. Nu var det länge sedan jag såg polisen där, men det lugnade ner sig. Och jag vet inte, det var ju fastighetsaffärer som var, har varit där också.
De var ju i Burträsk också, ja, innan.
Så om de har liksom...
Visst är den där omtalade kvinnan gripen nu?
Ja, ja, men hon är ju... Ja, men det är inte klart än.
Nej, det, och det lär ju kanske ta många vänder till.
Men det jag tänkte på, Petter, det någonstans kände jag i din inledning här, att du någonstans tänkte så här: är det invandrarna som är de bråkiga i Boliden? Är det det som har gjort att Boliden har varit stökigt? Läs jag in fel, Petter, eller var det lite så du...
Det är fundera över. Många invandrare, sen har det varit, jag vet inte, svårt om, att, alltså, det som kallas social dumping, att social lägenheter, det finns lägenheter och då placeras de där. Och
för jag skulle ändå vilja hävda att jag vet att det är svenskar inblandade, ja, i de här grejerna.
Det,
så att
är det svenskar också inblandade?
Ja, men alltså att det inte är invandrare utan att det är svenska människor som har missbruksproblem. Som har varit i det ena fallet i alla fall.
Ja, ja, det är väl drogrelaterat och det var någon som kom utifrån också.
Ja, men precis, som inte var från Skellefteå.
Ja.
Men det var
så
väl...
Att det är lite, men det är ju ändå att det händer på en bostads, lilla bostadsort. Det blir ändå som så här...
Absolut, det är ju jätteobehagligt. Ja. Jätteobehagligt.
Och jag kände liksom, då hade jag ju min dotter i rullstol. Ska jag gå runt med henne på byn? Nej, jag vet inte. Om jag vill det. Så.
Det är ju svårt att veta om man är, om du är paranoid eller om
det... Ja, det kan ju vara så, men alltså jag tänkte, skulle vi bli typ anfallna, hur kan jag skydda oss?
Nej, det blir, det kan ju kännas omöjligt.
Ja.
Men du säger att det känns lugnare nu när
det
polisen...
känns mycket.
Vi måste försöka sälja in Boliden lite. Ja, men alltså, vad är positivt med Boliden?
Nej, men det är fin natur. Jag älskar Sidtjärn. Jag tycker det är jättevackert område. Och helt fint promenad. Lagomt långt också man kan gå runt där.
Alltså det finns industrier där man kan jobba.
Mm.
Det finns affär, det finns mack, det finns ett badhus. Jo. Och träningslokal.
Också hade badhuset kunnat ha haft bättre öppettider. Men...
Ja, men det är ju detaljer. Alltså det, och det är ett ganska naturfint område. Mm. Tror vi att det här är ett
för
ställe...
Mig så...
ett ställe som är värt att investera i. Alltså fastighetspriserna har stigit i Skellefteå. Kommer det att sprida sig? Så att det är en god affär att...
Jag tror att det kommer att sprida sig, men jag hade jäkligt tur... Ursäkta, jag svär. Jag hade väldigt tur att få huset så pass billigt som jag fick det. Men det var ju för typ 15 år sedan kanske jag köpte det.
Fortfarande finns det billiga hus där, men tror vi att det kommer att stiga?
Alltså nu kommer det ju gå ofantligt mycket långsammare med inflation. Räntehöjningarna och så. Så... Skellefteå kommer ju fortsätta att ligga i topp i ökningarna.
Mm.
Men det kanske innebär att det här faktiskt fortsätter att öka. Men det kommer inte öka lika snabbt som det har gjort de senaste 3 åren.
Men hur är det då med att investera? Vissa saker vill man ju... Om man har pengar, då vill man investera i grejer som behåller ett värde under en inflation. Eftersom pengar kan tappa värde under inflation. Kan fastigheterna också vara så att det kan vara värt att köpa en fastighet?
Ja, men det har väl nästan alltid visat sig vara värt det, förutom där områden försvinner. Men nu har vi en investering som kommer hålla i sig i väldigt många år.
Och sen är det ju, vad heter nu, jag bor väldigt billigt i och med att jag har inget lån på huset idag. Så det är ju bara, alltså, driftskostnad. Så att, vad heter nu, har man tak över huvudet så
ser du Norrfolk arbetare i Boliden?
Det vet jag inte. Ingen aning. Men det, jag tror inte det är så mycket.
Det, jag tänkte säga att det brukar faktiskt synas. Alltså för i Burträs till exempel, de kom ju i vita minibussar och har liksom varselkläder på. Så
Det är det nya modet i Skellefteåhamn också.
De kom grupper.
Dock så har vi gruvan, så det kan ju lika
gärna gruvarbete. Nej, men exakt, det är sant.
Ja, det är mask för munnen, varseldräkt och...
Mask för munnen har jag aldrig sett någon ha.
Ja, det är en hel del asiater också som bor ute i...
I Frej, jo, de har jag träffat.
Och asiater har en mycket softare inställning till att ha mask än...
Ja, men alltså jag minns ju när man såg det förr, när asiater hade mask, och då tänkte jag så här, hur kan de gå runt i munskydd? Och så sen nu har man haft det själv under hela...
Fast
har
vi kastat.
Ja, men jag kan inte andas i dem. Det är jättejobbigt. Det är... Nej, men Boliden, jag måste bara åter tillbaka till det. Det är jättefint tycker jag. Jag tyckte ett tråkigt rykte liksom som har hamnat där, just för att det har varit personer som inte har skött sig som har bott där. Det har liksom...
Sen så var det ju den här, och det var ju också som en liten skamfläck på Boliden, det här huset som brann ner. Men nu har ju kommunen till slut tagit i det där, det är ju jättebra. Men alltså det var ju jättelänge, och det, alltså, man tänker ju att det är ju en fara för barn som ska vara ute och le. Alltså tänk om någon får för sig att man ska vara där.
Absolut.
Och det kan ju vara... Vad kan de hitta
kommunen
där?
Har tagit tag i saker, men det är ju också efter en del debatter i kommunfullmäktige. Jag vet Mikaela Lövenhög har ju drivit vissa frågor kring det här, och hon är ju ganska hård när hon ställer frågor till kommunen varför det inte funkar.
Jag vet, jag fick mejl av någon elev också från Boliden som pratade om det där och även trygghetsfrågorna där. Jag tycker det är viktigt att svara dem också, att man, ja, jag förstår, jag tycker inte heller att det är okej. Sen är vi ju liksom många som inte tycker att det är okej. Sen är det ju det här, det är ju återigen, det blir ju också en resursfråga. Kan man lägga resurser på poliser i Boliden? Och det är viktigt att de gör det, för då ser man ju resultat.
Vad jag tänkte kan vara ett alternativ, det är ju så här, alltså vad heter det? Ordningsvakter.
Ja, just det.
Att det kan vara patrullerande ordningsvakter.
Efter något av våra tidigare inslag, jo men det var Moderaterna, så slog jag upp det här med, jag kollade forskning kring trygghet. Nu är det här inte Sverige specifik, men de farligaste områdena rent, alltså de där det är farligast att vara ute, det blir störst chans att bli rånad och misshandlad. Det överensstämmer oftast inte med de områden som har dåligt rykte. Det finns en diskrepans där.
Jag har också läst det. Men jag tänker ändå känslan av, och så just det här med att känslan av otrygghet kan vara så olika hos olika personer. Och...
Alltså det, de värsta områdena kallas ju för särskilt utsatta områden. Ja. Och vad är de utsatta för egentligen?
Jag har också undrat vad de är utsatta för.
Vad är de utsatta för? Leif, Katarina.
Ja, utanförskap.
Jaha.
Skulle jag vilja säga.
Är det något som har bidragit särskilt mycket till utanförskapet?
En dålig integration, till exempel. Det tror jag vi alla är inne på.
Det är
sen
hög invandring till de områdena. Ja. Det är ju... Faktiskt.
Absolut, men vi måste ta hand om dem om vi ska ta in folk, så det är jag helt inne på.
Om vi ska ta in.
Ja, och det är där vi skiljer oss, som sagt. Men...
Ja, nu var det ju du som sa om.
Ja, nej, men ja.
Tillbaka till Linda. Ni har laddat inför valet, gissar jag. Ni har funderat på politik, ni vill driva kommande mandatperiod.
Ja.
Vad vill ni göra med Skellefteå kommande mandatperiod?
Vi tänker ju att vi behöver satsa på trygghet bland annat. Och det är ju inte nödvändigtvis att Skellefteå skulle vara otryggare än andra städer. Om man ser över landet så är vi nog ganska lindrigt utsatta och lite förskonade från vad man får känna av i många delar i södra Sverige, de här utsatta områdena. Men dock så är vi inte immuna från det. Det spiller ju över även till viss del här. Och med, vi har ju sett bilbränder till exempel och ja, narkotikahandel.
Det finns en fördel med att vara efter ibland. Man kan ju jobba förebyggande.
Jo, det är ju lite grann det vi vill se att, och vad heter nu, om man kan ju till exempel se att det var ju ett rånförsök eller vad det var för någonting som blev uppklarat just för att man hade en kamera i centrala miljön som man kunde se då vem som var skyldig. Och alltså finns det inte en kamera som filmar det där, då kan man ju inte få hjälp. Det kan ju vara att man har svårt att få folk som vill vittna, och då kan ju en kamera.
Alltså om en Skellefteå är relativt tryggt så händer ju grejer som inte hänt för. Jag menar, eftersom jag är politiker, då är det ju folk som skickar grejer till mig.
Mm.
Och det var ju en jag känd som hade liksom varit ute och gått, det var vinter, vad heter, Älvspromenaden.
Mm.
Och när han då kom, då var det ju ett pågående mordförsök med kniv. Där det var då typ 5-6 killar som då skulle, kniv, mörda en kille. Och ja, nu vet jag inte riktigt hur det gick till. Han sprang och jag tror han följde efter de killarna.
Mm.
Så att, men det är ju, men det, jag vet inte
om vi, alltså, om man ska se till invandringen också i det här otrygghets, alltså det som har blivit, dels så Mellanöstern och Afrika är ju mer våldsamma länder, alltså männen i de länderna är mer våldsamma än vad svenska killar är.
Nej, men vi måste ju skilja på saker här. Att konstatera det man ser och hur det är ju inte synonymt med att vara rasist. Om jag nu kan säga att de där killarna, de var svarta killar och det var invandrare, då är det ju bara ett sätt att konstatera att vi ha en ledtråd här till vad problemet är. Det betyder inte att människor från de länderna är dåliga, utan det är precis som du säger, att det är integration. Och sen kan vi koppla in till frågor som vi ställer oss: hur många har vi tagit ihop, var ska vi placera dem, och hur det har funkat. Men det är ju ofta, och pratar vi om knark ursäkta, så är det ju faktiskt så att pratar man med knarkare och så ställer man frågan hur många svenskar har köpt knark av, så är det ofta ingen.
Mm.
Och varför blir det så i en stad som Skellefteå?
Om man ska säga krasst, alltså alla brott som begås av invandraren, de hade inte begåtts om de invandrarna inte hade varit här. Då hade det nog varit betydligt.
Nej, men om jag nu ska svara för säga som Katarina, så hade de varit integrerade, hade kanske inte heller hänt.
Leif, du sitter och tänk. Säg hur du tänk.
Nej, men det Petter fyller i den delen fint där med att alltså de du funkar för. Vi vet ju vilka saker som brottslighet korrelerar med. Och det matchar ju över även om vi kontrollerar för saker som etniskt ursprung och födelse, regioner. Utan du har ju en betydligt större korrelation om du till exempel kollar förväntad livslängd på de som föds i stadsdelar och hur brottsligheten där ser ut. Brottsligheten hos unga män och tonårsgraviditeter hos kvinnor korrelerar just för att båda är beroende av de möjligheter som unga människor i områden känner att de har och ta sig ut. Och när vi då har ett samhälle där din arbetsansökan blir bortsorterad om ditt efternamn är inte klingar svenskt, att vi vet att exakt samma CV där du byter namn så ökar uppringningsfrekvensen med, jag kommer inte ihåg om det är 60 eller 80%, men det är väldigt betydande siffror. Så det är klart att sådana saker leder till att invandrare inte kommer in i samhället. Och kommer du inte in i samhället så kommer du att försöka hävda dig på andra sätt. Om du inte får jobb så ligger illegala...
Men det där är ju en förklaringsmodell, men det förklarar ju ganska lite av ett stort problem. För när vi pratar om det här så är det ju... Det pratas om gängkultur. Och då är det ju rekryteringar i ända ner i 10-12 års åldern. Och så kom de in i det här. Alltså... Innan man är 20 års åldern och börjar söka jobb så har man redan hamnat så pass snett att man inte är anställningsbar.
Men det är ju klart att redan vid 10 års ålder så ser du hur, alltså vart du kommer hamna. Hur samhället omkring dig fungerar.
Fast vi har ganska goda möjligheter för utbildning i Sverige. Om man sköt skolan och man kan.
Fast det spelar ju ingen roll om du har utbildning om du blir bortsorterad när du söker jobb innan
folk. Det vet du ju inte. Och det finns ju de som klarar sig.
Fast det är ju det man har kommit fram till, att det är så. Att det är så att man blir bortsorterad.
Fast de kan ju inte anpassa sig efter den faktorn. De måste ju kämpa i alla fall.
Jo, men alltså jag menar på att det är ju jättetragiskt att det är så, vilket gör
att
man känns
ju,
vad heter
nu,
och det förstår jag ju.
Det är ju att man själv, man, alltså alla måste ta ansvar över sitt eget liv och göra sig anställningsbar och utbilda sig. Och även, vad heter nu, är det så att jag hittar en plats som någon, jag har inget svensk klingande namn, jag hittar en plats som någon som jag är jätteintresserad av och jag har kvalifikationer för att söka det jobbet. Jag kan ju själv välja att ringa upp till den arbetsgivaren så att den inte kan tänka att ja, men den här kanske inte kan prata svenska bra. Då hör den ju att jag kan prata svenska.
Mm.
Så bara där så kan man ju, ja men det här är van helt okej.
Men
så man kan ju själv påverka sina chanser att bli anställningsbar.
Absolut. Och det finns de såklart. Men alltså, bergen du måste klättra över är mycket högre för de till exempel mycket svenskringande namn.
Men du, det är ju fantastiskt bra att Mustafa Panshiri har skrivit en bok om det här. Jag vet inte vad den heter. Den är råd till, ja, men till de som är invandrare, till de som kommer till Sverige. Han har skrivit en bok om hans erfarenheter som ensamkommande, om att komma till Sverige. Så att det är väl bara att de den informationen får komma ut. För det finns erfarenhet av invandrare.
När du säger så där, Petter, så måste jag bara få tipsa om boken Sparka bollen till månen av Carina Linder som kom här från Skellefteå, som också handlar om en kille som liksom ensam här och hamnar utanför systemet som inte kan få hjälp i Sverige. Så att jag bara skickar med ett litet lästips där. Sen vill jag bara återkomma till det här med trygghet, Linda, som du var inne på med kameror. Jag kan ju uppleva att mitt parti, Centerpartiet, har vänt lite grann i den frågan och är mer positiva till kameraövervakning när det behövs nu än man varit tidigare. Det jag själv kan bli frustrerad över, det är ju just det här att ja, men i Skellefteå till exempel så har vi ju många återfallsförbrytare som är drogmissbrukare som kom in och ut, in och ut, in och ut, och det är som direkt de släpps ut så är det bara samma sak igen och polisen får vara efter dem. Just det här är att hur man ska göra med de här återfallsförbrytarna. Vi lever ju i ett land där man vill att alla ska få fler chanser, och jag är ju också för att folk ska få fler chanser. Men jag personligen tycker också att det är frustrerande. Jag har också en anhörig som hamnar liksom i, inte kanske så brutala saker, men det liksom sker grejer runt omkring den här personen. Som jag ibland kan känna så här, varför kan inte bara den här personen sitta inlåst så att det inte händer saker hela tiden? Men det är ju så här, för lite för att det ska vara långa fängelsestraff. Och det gör också att har du ett missbruk så hinner du liksom inte ens ut ur missbruket när du sitter inne på fängelse. Alltså du hinner inte få bort suget innan du kom ut. Och då är det ju tanken att man ska själv kunna ta hjälp. Alltså du, är du missbrukare ska du ju alltid komma till det att du själv ska få insikten om att söka
hjälp.
Man kan
ju tycka att då bör det sammankopplas, alltså missbruksvård.
Ja, men exakt. Och det finns så många, det är det jag tänker. Alltså mycket i det här också är ju, alltså många grejer i, angående brottslighet har ju missbruk i sig också. Så att det finns som, och där är det ju mycket rikspolitik. Mm. Alltså vi har svårt att påverka i kommunen. Alltså fler kameror, ja. Men de här personerna kommer inte sluta för att det är kameror. För de vet ändå vilka personer. Många av de här personerna är ju kända hos polisen. De vet att det är de som håller på. Det kommer inte att skilja sig.
Då så kan det ju förbättra bevisningsläget.
Ja, absolut. Absolut.
Kan det ju göra.
7 råd till Mustafa. Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Det var den boken jag... med Mustafa Panshiri.
Jag ska ta till mig den, Petter. Jag ska läsa den.
Den är inte skriven till dig.
Nej, det tror jag väl.
Men jag tror att det kan vara bra för alla att läsa den. Vad kom det att stå på era valskyltar? Vet du det?
Vi har diskuterat det. Vi har inte riktigt kommit fram. Vi har lite förslag. Det är ju liksom det här om trygghet. Någonting om så. Men även äldreomsorgen är ju också en av frågorna vi vill fortsätta driva. Och även, ja, det är ju många, alltså skola och barnomsorg är ju också en del. Att vi vill se mindre barngrupper.
Inga storförskolor.
Inga storförskolor. Och bevara byaskolor och byaförskolor. Så långt det är möjligt motverka nedläggning av dem. Vi tyckte det är jätteviktigt att det får finnas kvar och att barnen får känna, ja, men de leker med på förskolan, det är också deras grannar. Det känns ju angeläget att...
Det låter ju som Centerpartiet ungefär.
Ja, men vi är landsbygdspartiet enligt mig i alla fall.
Petter tycker också att han har ett landsbygdsparti.
Det säger nog alla att de är på
något, men alltså sätt, det, men om vi ska prata lite rikspolitik. Sverigedemokraterna hade en motion angående att sänka reduktionsplikten som bara Sverigedemokraterna röstade för.
Jag diskuterade den där med min man igår. Jag bara, vad betyder det här? Vad menar du med det här? Och då sa han tvärtom. Ja, men det betyder ju att... att de vill liksom...
Dog så vet, svängde Moderaterna i frågan några dagar efter. Men det är
så det är de sak. Som är med er i det?
Nu, ja, Moderaterna svängde i frågan några dagar efter. Men det var bara Sverigedemokraterna som röstade för. Och det är ju... Det om något är ju att hur ska landsbygden få leva? Alltså vi måste kunna bo på landsbygden. Det är ju som en väldigt central grej, kan man tänka. Att vi ska kunna ta oss...
Reduktionsplikten handlar om att man blandar i, är det etanol?
Ja,
förnyelsebara, ja, det är en del drivmedel, så att det blir en större del förnyelsebart. Problemet är ju att det blir dyrare och bensinen får ju en lägre kvalitet, det är en lägre energimängd igen.
Ja. Så att bilarna drar mer och det är mycket dyrare bränsle.
Ja, den drar mer och det blir dyrare. Ja. Så att,
ja, det var det min man, när vi diskuterade frågan så var det som att han...
Och jag upplever att min bil har börjat gå sämre också. Alltså,
ja, det är ju många som upplever det.
Ja.
Men jag var så inne på att, eller när jag förklarade för hans, eftersom jag inte riktigt förstod det där, jag kan ju inte sådana här saker, ord. Och då, eller begrepp kanske jag ska säga. Mm. Och då var det som att han menar på att, eller när jag förklarade för hans så menar han på att ni var liksom... för förnyelsebart och att det skulle bli dyrare. Jag bara, nej men det stämmer inte, nu har någonting blivit tokigt. Så här, för Sverigedemokraterna är ju liksom för att det ska sänkas så att det ska bli lättare att liksom köpa bränsle. Men det finns ju som sagt olika lösningar på problemen, så är det ju. Och ni är deras liksom lösning.
Jag kan faktiskt inte svara på, vi vill också sänka bensinpriset med något, på något sätt. Det har vi gått, men nu är det blankt, jag minns inte hur. Det är skatter och det är reduktionsplikt och det finns olika förslag på olika.
Det är svårt att hålla koll på allting, tycker jag också. Även det är som
lite av ett högsbjudande nu, särskilt mellan oss borgerliga partier. Vi ska liksom klå varandra i den här frågan.
Den är ju, alltså den är ofantligt jävla komplex. Vi har ju miljöaspekterna, vi har Putin-aspekten där vi fortfarande alltså Ryssland får fortfarande in mer pengar på oljan per dag än vad de spenderar i Ukraina, så det,
ja. Fast det betyder ju inte att inte ryska folket drabbas.
Nej, absolut inte.
Och det är ju, det där är ju lite både och, det är lite grymt. Jag menar, det är de fattiga i Ryssland som varken vet vad som händer i resten av världen. De är inte en del av det, men de drabbas av sanktionerna. Mm. För det är ju den övre medelklassen som har möjlighet till de här att nå ut, få information från övriga världen om vad det är som händer. Så det är bara den rikaste klicken som kan ha möjlighet att veta varför saker händer.
Ja.
Tyvärr.
Ja, man vet ju inte vad som censureras i rysk media och heller. Ja. Det har vi ju ingen koll på.
Ja, alltså man kan ju se de ryska programmen och det är ju,
ja. Det sitter folk. Jag kan inte ryska.
Nej, men det sitter folk och översätter dem och sammanfattar.
Fast till, vi kan väl inte se allt.
Ja, alltså de här stora ryska kanalerna, ja.
Jo, men alltså Russian Today är väl blockerad så vi inte kan se den.
Ja, fast det är ju folk som ser dem och sen egentligen återsänder med kommentarer. Så okay. Det går att se rätt bra hur propagandan ser ut.
Ja. Nu har vi prata om så mjuka och trevliga frågor, så att varför inte prata lite grann om mångkultur?
Nej, men vi var inne på valaffischer.
Valaffischer.
Och där är jag ju, det är ju faktiskt en av de saker där jag har väldigt starka åsikter och svurit åt folk, och det är ju alltså packet som förstör valaffischer. Och det är ju alltså SD har varit drabbade, Piratpartiet när jag var aktiv där var väldigt drabbade, KD har varit drabbade, Moderaterna har varit drabbade.
Ja. Alla partierna mer eller mindre.
Jo.
Vi var drabbade förra valet, så i alla fall i Burträsk, Sparkesander.
Alltså, det drabbar ju enskilda personer. Alltså på det sättet, jag var valledare för Kristdemokraterna förra valet. Och då är det, den gången var det jag som var runt och satte runt. Nu är vi lite fler. Men då är det också jag som måste fara och laga dem. Alltså det är ju jag som kör upp bensin och använder kvällar. Så att det är inte så att
jag tror inte de tänkt på det.
De värnas socialdemokraterna om de var från andra sidan.
Det som var spännande var ju att sossarnas skyltar som var bredvid våra var ju inte söndersparkade. Vilket gör att jag väldigt fördomsfullt tänker att det är någon som röstar på sossarna. Ja, men alltså jag måste få vara det i det här läget.
Det behöver inte vara rösta på sossarna heller, utan att det är vänstersidan. För där är det ju, även om nu en kommunist eller vänsterpartist skulle anse att sossar ägnar sig åt klassförräderi, så förstår ju de att Vänsterpartiet inte har något inflytande utan Socialdemokraterna här i kommunen. Så det blir åt det hållet.
Det finns en bild när min partiledare Jimmy Åkesson sätter upp en valaffisch från ett annat parti. Jag minns inte om det var, jag tror att det kan ha varit vänster, men jag ska inte ta gift på det. Men jag tycker att det är som en fin grej att en partiledare sätter upp affischer från en annan parti. Det är odemokratiskt att ta ner valaffischer och förstöra.
Ja, men det där, om det var förra eller förra valet som jag satte i princip, och så fort man åkte och såg dem sönderslagna och ringde och talade om det för dem. Det,
Ja, men alltså det tycker jag är en själv... Och det är där jag tänker också om man skiljer sig åt som personer. Alltså att man... Vill man att demokratin ska finnas eller är det viktigast att förstöra för andra? Vi hade ju problem när jag var röstmottagare också att det flyttades om i... Alltså, vad heter det? Valsedlarna, är det så? Jag får hjärnsläpp. Att man gömde både Centerns men även Sverigedemokraterna var ju också utsatta. Mm. Men vi var faktiskt också där väldigt mycket utsatta. Okay. Att man hade för med, till exempel att man hade för Sverigedemokraterna över Centerpartiet. Och jag tänker att det är ju ingen... Alltså det är så konstigt att folk engagerar, alltså att de orkar liksom göra sådana där saker. För det ger ju egentligen ingenting.
Nej.
Det var jävelskap. Och
är det så att en väljare, ja, men då går man ju till någon valarbetare, jag hittar inte det partiet.
Nej, precis, alltså, det jag tänker. Ja. Alltså det ger ju inget i slutändan. Röstningen kommer ju ändå bli densamma.
Ja, precis. Så att, man vet vilka partier som ska finnas där.
Och jag tänker även med skyltförstörningen här. Att det är bara tråkigt att det händer.
Mm. Ja, det blir ju ett tillfälle för partiet att vara med i tidningen om de spelar rätt.
Mm.
Så det är... Hanterar du det rätt så kommer du ändå att få motsatt effekt som de var ute efter.
Men du ska inte stå på någon valaffisch med något så här citat som du vet redan nu?
Nej, inte som jag vet redan nu.
Nej?
Vi har pratat om att även förra året hade vi ingen bild på någon kandidat, utan då hade vi bara, jag tror att det var som ett fint landskap eller vad det var. Men vi har pratat om att eventuellt ha bild på kandidater det här valet. Men vi har inte riktigt klart än.
Och då
kommer
vi in på kandidater, Petter.
Ja, säger du då.
Ja, men vi pratar ju om det här att lite grann så här...
Bara, just det, ja.
Ja, shoot.
Vilka kandidater har ni? Alltså, har ni en stark lista?
Jo, men det tycker jag.
Har det tillkommit många som kommer att bli nya namn i kommunfullmäktige och region?
Ja, det har det gjort.
Finns det någon du kan berätta om?
Då ska jag ju komma ihåg namnen också.
Ja, men jag vet, det är sådär.
För de är ju hyfsat nya. Alltså det är ju de som har engagerat sig under mandatperioden som då blir nya. Men
hur många namn har tillkommit, skulle du gissa? Svåra frågor här.
Jag vet inte heller, för mitt parti, det ska jag vara helt ärlig.
Men alltså det är ju många nya intressanta namn. Vi har ju en... Nej, jag vågar inte säga någon namn. vi har en som är uppflyttad, har varit aktiv i Sverigedemokraterna. Jag tror det var i Uppsala. Och suttit någon nämnd där. Jag försöker leta namnet, men jag kommer inte på det.
Politisk erfarenhet.
Ja, jo, precis. Ja. Och bland annat det. Och så har vi en som har jobbat. Jag minns inte om hon stod på kommunlistan också, men hon stod på regionlistan. Hon har varit undersköterska på förlossningen här i Skellefteå. Och hon säger, det tror jag kommer att bli en bra tillskott i våran regiongrupp om hon kommer in.
Alltså, jag måste bara säga där att jag tyckte att det var så himla roligt när namnen släpptes för våran lista. Och då var det så här, ja, då var det ett namn jag läste där. Och då var jag tvungen att ringa så till den som var insatt i Kjell. Men du, alltså, kan det här vara hon? Ja, jo, men det är hon. Jaha, ja, men hon var ju med på min förlossning. Var min barnmorska. Eller hon utbildade sig till barnmorska då, så hon var student då. Men hon var ju den som var ansvarig för min förlossning. Och det var ju som så intressant att just hon hamnade på våran lista sen till kommun. Och jag antar att hon är för regionen också. Men jag tyckte det är jätteroligt när det kom in nya också.
Ja. Man får... Men, och så som har, vad heter nu, erfarenhet i någon slags del av verksamheten är ju jätteviktigt. Att ha sett verksamheten inifrån, det är ju jättevärdefullt.
Men om vi sätter du och Marco på första och andra plats,
ja,
vem är det på tredje? Kan du det? Har du koll på?
Jag tror att det är Marcus Hedstedt.
Ja, just det. Och det är han som är i fullmäktige nu,
ja,
va?
Mm. Vi har kört den gruppen vi är nu på överst. Det, och så sen har vi fyllt på med nya namn efter det.
Är ni sugna på att diskutera en brännande fråga?
Tycker vi att diskutera massa
kultur. Alltså, brännande frågor. Hej, lite grann, för att du är från Sverigedemokraterna, som jag tycker att vi kan prata om det här. För det är ju...
Kan man inte prata om det?
Som, ja, men vi har pratat om det. Ert parti som för de här frågorna till ljuset lite grann på olika sätt. Mm. Får vi köra en snabb runda först? Bara ett ja eller nej. Är ni för eller emot mångkultur, Leif?
För.
För.
Linda?
Emot.
Och jag är... Ja, lutar åt nej. Vad är det egentligen vi pratar om? Vi kan ta det positiva mångkultur först. Alltså det är klart att vi gillar mångfald i mat, musik, erfarenhet och olika blandningar av människor som bidrar med olika saker i samhället. Och att tänka motsatsen kan vara lite farlig, alltså att om vi att tro att vi i ett samhälle ska tänka, känna och värdera på samma sätt, det är lite grann som en utopi.
Diskuterar vi det här med Ramona också, eller vem var det?
Någon jag vet
var...
inte.
Ja, lite inne på.
Negativt om mångkultur, det är att vi faktiskt inte vill ha mångkultur i värderingar. Om ett samhälle inte ska gå sönder så måste det finnas ett antal värderingar och normer som alla i samhället sluter sig bakom. Det kan vara jämlikhet, det kan vara yttrandefrihet, det kan vara religionsfrihet. Varför jag börjar tveka i ordet mångkultur, det är ju för att värderingar vill inte jag ha mångkultur i. Där vill jag att vi ska ha ett lite mer en gemensam överenskommelse.
Mm.
Håller ni med om åtminstone, den delen?
Åtminstone alltså, som ett moln över. Sen så har ju folk alltid olika uppfattningar om saker och ting. Men alltså, man, så här, lagar och vad som ska gälla över hela landet, det måste vi som var alla överens om.
Alltså jag tänker att vi har vi lever i ett demokratiskt samhälle idag. Och det är ju någonstans både mångkulturellt och det ni pratar om, att man har gemensamma värderingar. För vi har ju som sagt en demokrati just nu. Petter har varit inne tidigare på vad händer om det liksom kom för många från andra länder som inte lever till exempel i demokrati. Då kanske inte Sverige är demokratiskt i framtiden. Och det vet vi ju inte. Mm. Men jag tror ändå inte på att tvinga in folk i någonting som man inte trivs i. Samtidigt så tycker jag ju att jag tycker ju självklart att mina egna värderingar är viktiga. Och att jag tycker att ja, men man ska få fängelse om man gör det. Jag tycker att man ska vara... så här, om man är gift så ska man inte slå varann eller man ska inte få gifta bort sina barn. Och, alltså jag har ju mina egna värderingar självklart som jag tycker är viktiga. Men det betyder ju inte att jag tror att om det kom någon från ett annat land att de, bara för att de kom från ett annat land, har en annan värdering än mig. För så är det ju inte heller.
De är ju uppväxta på ett annat sätt.
Ja, fast de kan ha samma värderingar som mig.
Där,
jag,
ja, men där troligtvis så gäller ju andra regler i de länderna de kommer ifrån.
Så kan det vara. Och alltså, så kan de välja att komma hit.
I Europa så är det ju troligtvis andra lagar där.
Vi måste vara eniga om att vi kan inte söka utopin. Utan i varje kultur finns det mångfald av olika tolkningar, normer och sedvänjor. Men problemet är även när man ska definiera kulturen. Och då kom det fram sådana förespråkare som ska... Det finns i delar i samhället där det finns förespråkare som blir liksom talesmän för vad som gäller inom olika delar av kulturen i samhället. Vart är jag på väg? Jag är på väg till sharia-lagar. Det finns ju delar i Sverige där det idag finns förespråkare för sharia-lagar. Och islam är ju, alltså vad anledningen till att vi måste diskutera det här, det är för att islam växer i Sverige och då måste vi kunna prata om det här på ett ganska öppet, fördomsfritt eller fördomsfullt sätt. Det är väl upp till oss, men alltså vi måste kunna prata om det. Hur ska vi hantera att vi har ett större inslag av islam i samhället där det faktiskt handlar om att vissa värderingar stämmer inte överens med våra västerländska värderingar. Mm. Är det den mångkulturen kan väl inte ni heller ställa riktigt bakom?
Nej, alltså, jag är ju en stark motståndare till att blanda stat och religion överhuvudtaget. Och det gäller minst lika mycket för islam.
Även om du gör det så kan det ju finnas andra som inte, alltså som tänker annorlunda än du. Som
ja, men, nej, men alltså det är ett problem. Och när man nu ser ja, men, partier som
Nyans
som dyker upp och verkar dra åt det hållet, eller Kristdemokraterna för den delen, som har drivit åt det hållet ganska länge.
Här är så. Du inte rättvis och här är vi inte överens. För att det finns ganska stora skillnader på kristendom och islam. Mm. Där kristendomen talar om egentligen etik och moral på ett plan. Medan islam faktiskt är bildat för att vara en statsstyrande religion. Alltså islam bygger stat. Det är ju lite av självaste islams grundpelar.
Mm.
Hur det liksom är invävt.
Absolut har kristendomen kommit längre bort.
Nej,
från det
vi
där.
Har aldrig varit på samma plats. Inte om du talar om kristendom.
Alltså vi har haft domstolar i Sverige med präster. Vi har haft häxbränningar i Stockholm.
Ja. Men
nu, kristna präster. Så, jo, det har varit på samma plats.
Nej. Grunden är ju Nya Testamentet, Jesus ord. Och grunden för islam, det är Mohammed och Koranen. Så att det är ju det egentligen vi måste titta på. Vi måste gå till dess ursprung. Och, för om du går till korsriddarna så kan man ju direkt kasta yes på muslimer. Och det vill inte de kännas vid. Så att vi kanske kan lägga det åt sidan och egentligen prata om grunden.
Ja, men, grunden var ju det jag började med. Religion och statsbildning hör inte ihop. Absolut. Och det gäller alla religioner.
Då tycker man roligt att islam hör inte hemma i Sverige, för de vill bygga staten med
jag
islam.
Vet att det finns absolut muslimer som har ett synsätt som jag inte tycker är förenligt med demokrati. Men av 1,3 miljarder muslimer i världen, 1,6 någonstans där. Mm. Så
många muslimer, en del muslimer har inte ens läst Koranen, så de lyssnar bara på vad de säger imamerna. Men alltså imamerna är ju fullt medvetna om vad islams mål är, att man ska ta över världen, man ska göra jihad mot de som inte tycker som dem.
De ja, men det är ju samma. Kristna ska enligt Jesu budskap ut som apostlar och frälsa folk, eller hur?
Med ord. Inte med strid.
Ja, men de ska ut och frälsa. Eller hur? Vi ska kristna ut och frälsa.
Ja, vi ska berätta om frälsningsmöjligheten.
Ja, visst gör du annat också. Visst jobbar du och har ett helt vanligt liv också. Du är inte ute och frälser folk dag och natt.
Jag är ju frälst dig flera gånger.
Du är jävligt dålig. Nej, men
det finns
delar i islam som är jättedåliga. Det finns delar i kristendomen också som är jättedålig. Men det är inte så att alla muslimer är en fara. Det är
Nej, det har vi inte sagt.
Vi säger, nej, men när det kommer ord som alla muslimer vill utföra jihad och...
Nej.
Nej,
vi har ingen här har sagt det, utan vi har sagt att islam pratar om jihad.
Ja, men det blir ju också så att jag kan ändå köpa liksom Leifs del också i det här, att man måste tänka att alltså, om man pratar om en religion, då måste man ju ändå kunna tänka in andra religioner också. Och jag menar, jag och Leif har ju också åsikter liksom om flera religioner. Och jag tycker att i det här programmet så pratar vi bara om liksom islam nu. Och det finns väl fler också att diskutera i så fall.
Nej, det är intressant att diskutera islam nu. Det är inte intressant att att diskutera kristendomen, för det är väl etablerat och det vet sin plats i det samhället.
Ja, fast,
vi har våra kyrkor, rättsväsendet, det är liksom byggt på kristna värderingar utifrån grunden.
Och men vi, det är ju din åsikt, Petter. Nej. Det kanske inte är,
jo, det är din åsikt.
Det behöver inte vara våran åsikt.
Nej, alltså, att det västlandet är starkt präglat av kristendomen.
Ja. Västlandet är starkt präglat av den franska upplysningen.
Och liberalismen. Men kristendomen är ju en stark del av det här också.
Och då, där är vi ju inne på, jag tänker så här, vi börjar med mångkulturellt. Och vi pratar om det, mångkultur. Jag pluggar ju mycket och har, alltså jag läste ju mycket kring just det här med mångkulturellt på arbetsplatser till exempel, nu när jag går lite chefsutbildningar och sånt där. Och det jag tycker är viktigt, om man ska, jag har varit väldigt, väldigt trångsynt. Jag har varit väldigt rädd förut. Jag har varit rädd för invandrare. Jag har varit rädd för, när jag var liten var jag rädd för markerade personer. Jag skäms jättemycket för det idag. Jag tyckte det är fruktansvärt att det var så. Men jag tänker också att man kan öppna sig själv och säga att det inte behöver vara så att det är farligt med alla religioner. Eller så är det farligt med alla religioner. Förstår ni hur jag tänker nu? Att någonstans måste man också tänka att det finns personer som väljer religion. Precis som Linda säger, alla har inte koll på Koranen. Alla tycker inte sig eller så inom en religion. Du, Petter, har din bild av kristendomen. Jag känner andra som har andra bilder av kristendomen. Så därför tycker jag inte att man ska svartmåla vissa religioner.
Jag håller en liten lektion i det här nu.
Vi börjar så här. Men du vet ju ingenting, så du kan ju inte hålla någon jävla lektion.
Vi säger så här. Sharia, det är ett rättssystem som bildades på 900-talet, 270 år efter Mohammeds död. De rättsläda hade då jobbat i några hundra år med att försöka ta fram den här tolkningen av Koranen och vad profeten Mohammed hade sagt. Rättssystemet har fyra grundvalar. Koranen är islams heliga skrift och där finns det ju vad Mohammed har skrivit ner, och den är evig, ofelbar, omöjlig att ifrågasätta. Andra delen är sunna, och det är den heliga seden som bygger på handlingar och yttrande av Mohammed och hans fyra närmaste släktingar. Sen finns det två till, det är Qiyas, jag kan inte säga det. Det är egentligen att man drar, vad heter det, man, när man har haft ett rättsfall och så tittar man på det, hur man har gjort tidigare.
Prejudicerade.
Ja, precis, det var det ordet jag sökte. Och så sen då finns det något som heter idjma, som är typ konsensus om hur man, hur olika seder faktiskt har anpassats med tiden. Men alltså, i det vi pratar om här egentligen, jag och Lena, om det är, islam är en religion som ser sin plikt och skyldighet att bilda en islamsk stat. Islam kom för att reformera samhället och bilda en nation med en regering. Och det är lite svårt att se att en sån religion kan vara neutral i ett samhälle när det faktiskt ingår i självaste grundvalarna med jihadlagar som handlar om att, ja, det är ju någon typ av strid man måste tolka in i jihad.
Men får jag bara...
Vet du ens vad ordet jihad betyder där då?
Heligt krig.
Ja.
Jag tänker någonstans där att det finns väl ingen... Nu sitter vi här, fyra stycken svenskfödda personer här. Vi har ändå vuxit upp med våra värderingar här. Jag tror inte att någon av oss som sitter i det här rummet idag tycker att det är okej med saker som ändå kan, mångkultur kan liksom bidra till, alltså negativa konsekvenser av mångkultur tror jag inte att någon av oss är positiva till. Däremot att öppna
tyvärr
upp sig,
så är det ju mycket negativa.
Ja, men det är ju inte bara negativt.
Vad heter nu, om man ser till att bara det att de som kommer hit från olika länder, de kommer ju också från olika länder som kan ha sina konflikter sinsemellan.
Ja.
Vi ser hur judar måste fly från städer i Sverige. På grund av
Malmö
att
är nästan rensat från judar idag. Det är för att de är hotade av
men det man kan tänka då, det är
och
så här,
vad heter, vi har även haft upp i Skellefteå kommunfullmäktige om judar som blir förföljda. Jag tror inte de blir förföljda av Lars och Jonas.
Nej. Men det jag tänkt på, det är att jag känner så här, jag vill inte jag vill inte liksom att Linda är vår gäst här idag. Jag känner att vi kan komma in på en annan liksom diskussion framöver, Petter. Mm. Men om jag vänder mig till dig, så vill jag, alltså till dig Petter, så vill jag bara säga det också, att jag tänkte någonstans att det finns liksom ingen, alltså om vi ska säga att Sverige inte ska ha det här, jag menar, det finns i hela världen. Av vilken anledning ska Sverige inte ta emot alltså de som flyr från sina länder eller andra? Jag kan inte förstå att vi ska liksom stå enade som en ö i världen. Att
hur
inte
många är det som flyr då?
Behöva,
hur
många är jag vet som inte hur många är, som flyr.
Alltså det är ju jättemånga flyktingar i världen nu, det vet vi. Men vi vet också att många som har kommit av ekonomiska orsaker. Mm, de har fått höra om Sveriges välfärdssystem, av de som har kommit före. Så det är ju inte alltid att man flyr för sitt liv, att man har kul. Och framförallt inte när man kommer över Sveriges gräns. Då har man absolut ingen kula som väntar på en på andra sidan gränsen.
Men vi har ju nämnt partiet Nyans som växer nu. Och det handlar ju liksom att ge muslimer särskilda rättigheter och särlagstiftning. Det är ju en del av det partiets existens. Sen har det ju uppkommit lite grann att nämndemänna förespråkar sharia. Alltså, poängen med det jag säger nu, det är ju att det här är ju en diskussion som vi måste ta. Egentligen, vi måste komma förbi de här känslorna vi har nu, som ganska lätt dyker upp i ett sånt här samtal. Mm. Och vi måste sluta relativisera det mot kristendomen, för jag tycker inte det är intressant.
Fast det tycker ju nog kanske många andra.
Ja, fast jag tycker att, helt ärligt, så tycker jag att ni inte är än. Vi måste komma till något där vi slutar relativisera det och prata om det som ett nytt fenomen i Sverige som vi måste hantera. Och det handlar ju om vi nu ska ta emot invandrare, så måste vi på något sätt kommunicera vilka värderingar som finns här.
Jag kan tänka mig att det är för att du är i den kristen, alltså du är kristen, Petter, och du tycker att det är rätt värderingar. För det behöver inte betyda att det är rätt värderingar för andra. Alltså det är ju så det är, så ser världen ut. Vi har olika värderingar och då måste vi försöka komma överens om.
Ja, men då måste vi stå upp för varje människas lika värde och värdighet.
Ja, precis, där håller jag med.
Och är det så att man anser att kvinnan har en lägre status i samhället, då kanske jag säger så här att jag har rätt värderingar, du har fel.
Ja, men det får du tycka. Jag tycker det, och jag tycker också det.
Men
jag
du menar
också
att det är fritt fram att ha andra värderingar
i just den frågan? Det är fritt fram att ha olika åsikter och tyckanden och värderingar. Men jag kommer fortfarande inte att ändra ståndpunkt i att jag tycker att det är okej att till exempel kvinnan skulle ha en lägre ståndpunkt. Alltså, det är ju där jag känner någonstans att...
Ja, det är en del av sharia. Att kvinnans
Men jag är inte för sharia. Liksom. Jag är,
kvinnans ord är en värt hälften i en rättegång än vad man säger.
Jag tycker det är fruktansvärt.
Och slöjans tillkomst i muslimska samhället, om man ser bara till det, så är det för att när Mohammed levde så... Ja, för att göra en lång historia kort, så skulle de, för att undvika att inte gå på muslimska kvinnor och våldta dem, så ville de ha ett kännetecken för vilka som är ärbara. Och där kom slöjan till. Så.
Men Linda, om vi tänker tillbaka till dig som är vår gäst här ikväll. Mm. Alltså, hur du har ju varit inne lite grann på att du tycker att det är viktigt också med de här frågorna. Mm. Kom det här att vara en viktig fråga för Sverigedemokraterna i Skellefteå kommun inför valet med mångkulturell? Och...
Ja, alltså vi vill ju se att kommunen till exempel inte ska ge medel till etniska föreningar och eller studieförbund som har kopplingar till islamist
och de här
islamistiska rörelser, Ibn Rushd, som har visat sig tydligt
med etniska föreningar. Vill man inte, då sponsrar man ju att de isolerar sig till egna grupper. Det är lite motsägelsefullt.
Det är det vi tänker också, att det är bättre då att man börjar in fotbollsklubb eller alltså att man får träffa andra svenskar.
Ja, jag är inte jätteinsatt i den
frågan.
Nej, där
ska jag också säga att jag inte... Jag måste säga att jag måste typ gå tillbaka och kolla vad vi pratar om inför det. Men
sen är det ju medel som har använts på fel sätt.
Mm.
Nu är det ju kanske inte i Sverige. Men alltså att man liksom har startat föreningar med rätt värdeord för att plocka pengar.
Mm.
Det är ju ett vanligt fenomen som... Ja, det är systematiskt...
Ja,
trix man kan använda för lite, att suga pengar.
Det är ju lite alltså, känt att...
Det finns ju ytterst problematiska saker när vi till exempel har moskéer som byggs med pengar som kommer direkt från Saudiarabien. För där vet vi att salafister är inte ett bra inflytande. Det är någonting som vi definitivt inte ska ha.
Och är man finansierad så är man, kan man då tro att man är beroende av att... lyda under någon
sån alltså, jag känner att vi ska kunna ha ett helt avsnitt om mångkulturalitet. Alltså, vad säger man mångkulturalitet? Ja, men alltså mångkultur.
Nej, men alltså, varför jag lyfter här, det är ju för att vi har ett samhälle där det har kommit mycket invandrare. Sverigedemokraterna har vuxit till och blivit ett stort parti på grund av det. Och nu har vi Sverigedemokraterna här och det är klart att det är ju lite av en riksfråga. Vi har ingen de här problemen i Skellefteå kommun i princip. För något som jag, om vi nu gör tillbaka stickare till Bolidens skola, det är en väldigt mångkulturskola vad jag förstår, det lilla jag tittar nu. Men att det också är en skola som har fungerat hyfsat bra.
I alla fall sista tiden har den fungerat bättre än vad det gjorde tidigare. De fick ju
men de har nog satsat lite grann där.
Jo, absolut. Men de har ju fortfarande problem att skaffa lärare just för att det är mångkultur. Alltså, jag tappar ordet mångkultur på skolan för att det också är bekymmer med språket. Alltså att kunna lära ut och ha...
Där vet jag att vi har på Riks ett förslag, alltså om det kommer människor hit som inte kan svenska, att de behöver vara i särskilda skolor tills de kommer i kapp.
Gäller det alltså också typ engelsmän? För vi kan ju ha bekymmer med dem också liksom i skolan att de inte kan svenska.
Om det, för det, vi tänker att det försvårar ju alltså lärandet för övriga elever också. Och det tar mycket resurser av läraren. Så de behöver komma i klasser och inte bara över någon vecka. Så, utan man behöver komma i kapp. Det kanske börjar komma, vad heter nu de hit från när de är i högstadieåldern och knappt har lärt sig någonting, kan knappt läsa, alltså då har man ganska mycket att ta igen, så då behöver man få, måste man gå hela skolgången där, må så vara, men alltså det ska inte tas, alltså det ska inte sakta ner undervisningen för övriga elever, att övriga elever blir lidande för att i sin lärandeprocess.
Jag tänkte att där har du något intressant in, där jag pratade med en som är ansvarig för det här som kallas för ankomsten i Skellefteå kommun, och man ska utveckla det här ännu mer nu har jag förstått det som.
Finns det ett nytt ord igen?
Nej, men alltså ankomsten heter det, men det jag menar att de ska utveckla det, det har inte fungerat jättebra.
Jaha,
och det är de helt medvetna om. Men det jag tyckte var intressant, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt hur länge, men det han sa var ju att det tar inte många veckor för de flesta att lära sig svenskan, vilket är så intressant om de får rätt rätt grund till svenskan. För det de har sett är ju det att vissa som kommer då och börjar i svenska klasser liksom rakt av, att då kan det ta mycket längre tid än om de får komma på den här ankomsten först, vilket jag tyckte var jättebra. Det som dock jag tyckte var lite problematiskt, det var det att han sa att det är första årskurs två som, alltså det är först om de ska börja årskurs två, alltså de är 8 år eller äldre som man sätter in ankomsten. Kom de som yngre så räknar man med att de ska fixa det här på egen hand. Men där har vi också ett bekymmer i att en del kanske inte har fritids, de kanske inte har mycket tid på, alltså i förskoleklass det är ju bara 15 timmar i veckan. Så det finns problem, självklart. Och jag tycker också att vi måste liksom bli bättre på att ta hand om de här. Jag vet inte, Petter, om jag tog det här i någon podd tidigare, men jag var ju på Balders introduktionsprogram. Då var ju... de hade alltså ett föräldramöte för föräldrar till de som gick på... Heter introduktionsprogrammet? Måste göra det. Alltså det är invandrarna som går tillsammans där. Och då hade de ett föräldramöte där Eva Öström var med, hon som är polis, hon känner till.
Nej.
Eva Öström, känner du till henne, Petter? Vassa poliskvinna.
Kör en kort sammanfattning.
Ja, men det jag tyckte var bra, det var det att hon stod där framför föräldrarna och liksom sa så här, så här funkar det här är våra lagar och regler, det här gäller. Ni får inte, alltså hon var riktigt rakt på så här. Är någon i ditt hushåll misshandlad, då hör ni av er hit. Är det så här att man inte får gå ut? Ja, men så här. Jag tyckte det var bra. Informativt
mer
och bra.
Åsa, vad sa du? Öström.
Eva Öström.
Eva Öström.
Eva Öström Öberg.
Fler sådana.
Ja.
Runt om i Sverige.
Ja, men, men där det behövs ska du in, såklart. Där ska man ju.
Och det, men och det där är ju, alltså i Sverige så är vi ju överens om att man smiskar inte barn. Det är ju en del av våran. Men du kommer ju ändå stöta på både svenskar och invandrare som hävdar att det är bra. Och nyttigt.
Där kom det inte på kärnan, Leif. Det, var det.
Och, det är ju en kulturell skillnad. Det är ju kulturellt.
Det,
som egentligen inte är kopplat till religion. Någonting annat.
Nej, men och där har jag ju, ja, men jag har oftare debatterat det med svenskar för att min umgängeskrets är framförallt av svenskt ursprung. Men det är ju, alltså det är en fråga där vi har lyckats vända vad svenskar har ansett under de senaste 60-ish åren någonting. Och det är ju samma jobb vi måste göra med grupper som kommer hit också. För självklart så ska vi försvara de framsteg vi har gjort vad gäller värderingar. Med yttrandefrihet, tryckfrihet, barnaga, att vi har jämställd skolgång och sånt som vi har problem med i många länder. Det
att kvinnor jobbar där det finns andra män.
Ja.
Det är ju ett vanligt ämne som diskuteras. Ja, vi vet klockan, det blir ett långt avsnitt. Det får bli så. Och nu tappar vi tråden lite grann.
Ja. Ja, men det finns helt klart saker att prata om. Och jag vill bara känna så här att Linda inte ska liksom bli någon måltavla här ikväll för att du kommer från Sverigedemokraterna. Nej. Det är klart att vi gillar att diskutera.
Alltså jag tycker att det är intressant att diskutera islam också. Och islam så var det...
Men visst finns det ett syfte med
men jag tänker, jag tänker så här... Jag försökte komma flika in, men jag blev så här... Ni som bollade med varandra.
Varandra.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte att kristendomen jämförs vis med islam. Jag är ju också, ser mig själv som kristen. Jag springer inte i kyrkan så jätteofta, men jag ser mig själv som kristen. Men kristendomen har ju ett kärleksbudskap. Och vad heter nu? Att vi ska praktisera, alltså vi ska vända andra kinden till, vi ska
älska din nästa som
ja, precis, älska din nästa så som dig själv och så vidare. Däremot islam vad heter där är ju strävan att leva, alltså leva som Mohammed. Han sågs ju som den alltså högsta människan och deras profet, och man som trogen muslim vill leva som honom. Och han hade lite konstiga värderingar och tycker att man ska döda otrogna, man ska ja.
Fast du har ju också i alltså det är ju inte ett strikt att otrogna ska dödas, eftersom du har
ja, man ska inte ta otrogna till sina vänner, man får ljuga för islams skull. Mm. Man,
det men,
mycket...
men du har också andra, alltså det finns ju beskrivning vad du tar för skatt av otrogna som du gör affärer med. Mm. Otrogna som lever i muslimska länder, vad de ska betala för skatt finns ju beskrivet i Koranen, eller om det är sånt som Mohammed har sagt. Jag vet inte vilka skrifter, men för det finns och fanns även då kristna som bodde i muslimska länder, och det visar ju att det inte är en det finns inte än att alla
men de vill ju ha någonting ska. Att det kostade.
Det som var med Mohammeds uppenbarelse, det är att de var, jag vet inte hur många det var det 4 stycken han hade. Det var att de vart liksom hårdare och hårdare. De var ganska mjuka i början och så kom det en till och så vart det strängare. Han vart strängare och strängare med tiden. Mm. Så de sista uppenbarelserna var ju liksom strängare än de tidigare.
Men det jag tänkt någonstans, det är ju det att alltså, nu sitter vi ju här och vi pratar liksom utifrån att för Linda och Petter, ni som ser som kristna, det är ju självklart att för er så är det ju det är Mohammed som har liksom konstiga värderingar. Men för de som är uppvuxna i den tron så är det ju inte det. Alltså det är ju någonstans den där respekten också för att andra får tycka, vi har religionsfrihet. Men med det
du
sagt...
Du misstolkar oss fullständigt.
Ja, men
jag tycker att man får ha vilken religion man vill. Men vad vi gjorde i Sverige i början av 1900-talet, det var att vi reformerade kyrkan till att det vart en personlig tro, från att det var staten som bestämde och att vilken tro vi hade och kolla upp att människor faktiskt skötte det. Mm. Vi har passerat det. Och där är skillnaden. Jag vill inte ens prata om kristendomen i den här debatten. För
vi skulle ju inte ha någon debatt idag.
Islam har kommit in och därför är något vi bör diskutera. Och jag vet inte varför vi inte ska väga det mot kristendomen.
Nej, jag menar mer det här med att man ska respektera andras liksom val, livsval. Att jag tycker fortfarande inte att det är problemet rätt är ju, att de gör illa någon.
Det problemet vi pratar om, det är när det blir en del av samhället, det kom till politiken.
Det är det grejen är, alltså, det är ju inte säkert att det är ens deras val.
Nej, precis.
Du vet att det anses vara dödsstraff på den som lämnar religionen.
Jo. Ja, men alltså, jag tycker att det är fel. Jag tycker att det är fel. Det är samma sak. Alltså, jag tycker att det är fel att bli påtvingad någonting också. Ja. Men och jag ser liksom problemet, men jag tycker att den här diskussionen ändå landar i att det är fel värderingar i en annan religion. Och visst, det kan man tycka. Men för den delen så tycker jag inte att invandring är problemet, utan att det blir mångkultur här, utan där tror jag det är mer, alltså det är ju jättesvårt. Det kan ju bli
olika
så.
Olika saker som inte direkt både kan kopplas och inte kan kopplas, alltså islam och invandring. Det är klart att det har ett samband.
Ja ja.
Och men det kravallerna som har varit i södra Sverige, där har det ju liksom koalogerat, heter det så, när de går ihop, det är invandrare.
Koalogerat, du menar klumpat ihop sig?
Ja. Ja, alltså det är alltså,
men
det är
klart att
inte alls muslimer, det är alltså de som identifierar sig som muslimer.
Men det är klart att du kan ha rätt, Petter, i att vi hamnar i ett stort problem i världen, att det kan bli så att vi i Sverige inte, alltså jag håller med om att det finns ett problem i det, men hur ska vi lösa det? Ska vi lösa det genom att det är din, Petters, dina värderingar som ska... Alla ska ha dina värderingar, nej, eller alla ska ha mina värderingar.
Säg våra värderingar.
Nej, men det är inte det. Alltså, det inte behöver vara. Det behöver inte vara mina och dina värderingar. Då är det så här, vad är Sveriges värderingar? Det är där vi måste ju självklart diskutera det. Det kommer inte att lösa ikväll. Men jag tror inte att det är rätt att liksom stänga ute resten av världen för att bevara Sverige svenskt, om jag får uttrycka mig så. Utan... Vi växer ju i personerna, vi som svenskar också kan börja ha olika värderingar och olika tankar. Så det är svårt, alltså det här kommer ju, jag ser absolut ett bekymmer i det. Men jag tror inte att lösningen till det är att stoppa invandringen.
Jag tror att det finns en möjlighet att, eller, jag tror att vi kommer se en mer och mer reformerad islam. Och jag tror inte att religionen som sådan är ond. Och anledningen till att jag jämförde med kristendomen är just för att vi under flera hundra år har sett en kristendom som har varit imperialistisk och mördande och fruktansvärd. Och idag så ser vi en väldigt öppen kristendom. Och jag tror absolut att islam har samma möjlighet. Med det sagt så tror jag inte att...
Grejen är att den är oreformerbar. Att de ser att som Bibeln, den är skriven av människan. Men Allah, alltså, Koranen ses som Allahs ord och den ska ha kommit direkt från himmelen. Så den är oreformerbar.
Fast där finns det också idag mer reforma moderata imamer som gör andra tolkningar än de som gjort genom tiderna.
Det finns sådana. Problemet är att de är få och det tar för lång tid, tycker jag.
Och jag får dödsångest av det här nu. Jag känner bara såhär, vi kommer alla dö.
Jag tror att det är en viktig diskussion, vi får fortsätta.
Ja, islam ligger 600 år efter, absolut.
Ja, och det håller vi, alltså, någonstans känner jag bara så att Petter, det känns som att du tror att vi tycker att det är okej att man ska liksom leva i ett...
Yeah. Leif, kasta inte Emma, min syster, från balkongen, snälla.
Nej, men, så att jag skrattade, det var inte så jag menade, så hemskt.
Det finns frågor i det här som går in i det politiska samtalet.
Ja, det gör det. Mm.
Så att det är därför vi är så illa tvungna att prata
jättegärna
om det här. Och det här kommer jag måste prata om i kanske 10 år framåt. Och jag hoppas att det kommer att ske på ett bra sätt, utan starka känslor, bara med raka, korrekta argument. Kan vi tro att det blir så?
Nej.
Vi har ju känslor, vi är människor, Petter.
Ja. Särskilt ni, jag är ju en högerextremist.
Du är inte riktigt människa.
Okej, jag tror att vi måste gå vidare till en typ avrundning. Den brukar vara lite halvlång, men en fråga som alltid våran gäst får, det är så här: jag vill att du ska nämna en politiker som du gillar som inte är från ditt parti, och gärna både riks och kommun.
Mm-hmm, okej, okay. Kommun också. Nej, men jag tänkte väl faktiskt Ebba Busch, men jag håller väl inte kanske med henne i allt. Jag tycker att det var lite lustigt uttalande att hon tyckte att Sverigedemokraterna i eventuellt en ny regering skulle hållas utanför regeringen och bara vara samarbetsparti. Jag tänker att skulle vi bli den största partiet i regeringsunderlaget, är det ju lite underlig tanke. Demokratiskt
håller utanför sätt. Och så får vi styra. Jag håller med henne.
men hon har sagt många kloka saker och överlag så gillar jag henne. Jag håller inte med om allt, men det gör man inte med andra partier. Nej, kanske.
Håller man ens med om allt i sitt eget parti?
Nej, det gör man inte.
Det där
har
jag och Katarina pratat för.
Ja, nej, men det kan man
inte. Det tror jag inte man gör riktigt. Men man måste gå på partilinjen om det är det som ska visas utåt. Det är ju så. Men kommunalt, jag vet inte. Ska vi säga Petter för att vara...
Alltså, Petter, han har fallit 2 gånger för att de har svarat Annie Lööf. Han bara,
fan,
är det möjligt?
Alltså, nu har jag växt så mycket
jag
här
idag. Jag hade inte förväntat mig, Linda, att du skulle svara Annie. Jag hade blivit väldigt förvånad om du hade gjort det.
Ja, det hade jag också blivit.
Och jag blev väl inte så förvånad heller över att det var KD, som sagt. Jag håller så nära varandra.
Tecken i en podcast, hur funkar det?
Du vet om att jag alltid på den där frågan också svarar en KD-are.
Nej, vem var det?
Göran.
Vad sa du?
Göran Hägglund.
Ja, just ja. Ja, men jag gillade ju också han.
Han var en av de roligaste politikerna.
Ja, precis. Haft. Jag har faktiskt följt han på Instagram.
Ja, men han har ju lite tråkigare jobb nu dessutom.
Jag tänkte ju säga, är han ens på Instagram längre? Jag måste kolla. Ja. Ja, men just det, Petter på lokal nivå. Ja, men okej då. Jag gillar ju också Petter som person.
Som person.
Ja, du har jättemånga bra saker i politiken också, Petter. Den laxen i Hednäs.
Ja, nej, men man blir inte utmattad efter en och en halv timmes.
Ja.
Men ska du inleda avslutningsrundan, Katarina, idag?
Då går vi så här då, så får du, vill du avsluta?
Jag kan avsluta.
Ja, oj.
Inledningsrundan, man får ett avslutningsord nästan oemotsagd.
Ja.
Och avslutningsrundan, inte inledningsrundan.
Alltså, du hör, jag är slut nu.
Nej, men alltså, för det första så vill jag ju då säga att både jag och Linda kommer att stå på Burträsk marknad. Vi sa att du skulle stå där också. Ja, som nu äger rum på tisdag och onsdag 5-6 juli. 10-18 i Burträsk, då är man ju välkommen att komma och prata politik med oss och kolla vad våra partier står för och ta en kopp kaffe kanske och sådär. Sen så vill jag också säga att jag tycker att det är intressant, på tal om det här med att ha olika perspektiv på saker och på religioner och sådär. Så nu har vi ju snart gått igenom alla partier på den här lokala nivån i den här podden, och jag har tyckt varenda gång att det har varit jättetrevligt att få samtala, och jag tycker att det är jättetrevligt att du var här idag också, Linda, och få lyssna till dig. Det är mycket Marco som man har hört tidigare från Sverigedemokraterna, så det var roligt att få en ny röst också att lyssna på. Och så sen så hoppas jag att vi får fler som lyssnar framöver också, för vi har ju något avsnitt kvar och vi ska sammanfatta det här på ett bra sätt efteråt också. Men med det så vill jag säga tack.
Tack så mycket, och tack för att jag fick komma, fick frågan att vara med. Jag var alltid så här när du frågade Mark och jag bara, jag vill också. När du ställde frågan till Mark. Jag stod ju bredvid Mark när du ställde frågan till honom om han ville vara med.
Va?
Ja. Nej, men det var trevligt att vara med. Och inför förra valet så fick jag göra sommarprat i lokalradion. Så nu fick jag göra det här. Så det är alltid roligt att... Då hade jag ju ett manus att gå efter. Nu var det ju väldigt omanuskriptat.
Men det blir lite rörigt ibland.
Ja, men jag tycker ändå har varit ett bra samtal. Och tror jag har fått med ungefär det jag hade tänkt få med. Var väl kanske någon del av vår lokala politik som jag kunde lägga. Jag kan lägga till det här då, i vår lokala politik. Som jag tror jag nämnde, äldreomsorgen. Och att vi vill ju att kommunen ska stoppa delade turer eller alternativt ge en viss lön under mellanrummet i äldreomsorgen, för det är svårt att rekrytera där nu. Mm. Och vi behöver folk som vill jobba där. Men tack så jättemycket att du fick komma. Jag avslutar där.
Ja, vad kul att du kom. Vi har haft en rörig och känslosam diskussion på vissa sätt. Men jag tror att det är en diskussion som måste få fortsätta, det har jag sagt flera gånger nu. Men ibland så tycker jag att politiken gör fokusförflyttningar som kan vara att täcka upp, dölja andra politiska frågor. Jag säger nu att ledarskribenten, de pratar gärna om nazism och de pratar gärna om abortfrågor. Och det är egentligen för att vinna röster och flytta fokus från viktiga frågor. Vilka frågor tyckte jag att vi inte ska dölja med sådana icke-frågor? Det kan ju vara utsatta områden, det kan vara bränslepriser, det kan vara elpriser, det kan vara kravaller, det kan vara vårdköer, det kan vara skatter, invandring, integration, det kan vara landsbygden, det kan vara lag och ordning, kvinnors trygghet, arbetslöshet, reallönesänkningar. Vi kanske ska prata om det istället för icke-frågor. Om notis jag ville lägga in i.
Men nu har vi ju manus för flera poddar framöver, Petter.
Jajamän, vi fortsätter med det här. Fortsätt lyssna på oss. Tack för idag, tack Linda.
Jag har tänkt att ta min...
Nej, men just det, förlåt.
Leif också röst.
Som ni har hört mer än ni brukar idag också. Nej, men det är... För mig så är ju frågan om invandring och integration väldigt personlig. Det är genom mina 3-4 partihopp, hur man nu vill räkna det, så har ju frågan följt med mig från det att jag var väldigt mot invandring och umgicks med människor med väldigt extrem inställning till det, till att idag vara för en väldigt öppen invandring. det är en fråga där jag är väldigt känslomässigt engagerad, för jag vet åt vilket håll jag själv har kämpat förut. Och jag tror att just solidaritet är en av de svenska grundvärderingar jag vill bevara. Slut.
Slut för idag. Tack för idag.
Hej, tack.